Ja, Britta Wallén. Ska vi fortsätta nu det vi höll på med för någon vecka sedan, vad det var, och du får fortsätta berätta.
Ja, nu skulle vi ta upp bakgrunden till hur det kom sig att jag hamnade i Järvsö som folkskollärare. Jag är född i Västra Vingåker 1909. En gård som pappa arrenderade som heter Bistorp. Pappa gifte sig 1908 med en kyrkoherdedotter, Edith Hallgren, som var från Råby-Rönne församling. Så morfar var kyrkoherde där. Pappa själv var stockholmare. Och farfar var civilingenjör och lärare i Stockholm. Kommer inte ihåg om det var Nya Elementar eller något sånt där. Jag har glömt det. Men han blev förtidspensionerad för han hade cancer i magen. Men från pappas unga år så minns han särskilt den där tiden ute på Väddö på somrarna. Och då blev han väldigt intresserad för lantbruk. Och så gick han bara några år i läroverk och så skulle han bli lantbrukare. Och då kom han till olika gårdar som lantbrukselev. Och sen bodde farfar och farmor på en gård som heter Rosenkälla, inte så långt ifrån Råby-Rönne. När pappa en gång kom som lantbrukselev till Stora Ekeby gård i Bro socken i Uppland, så blev han väldigt förtjust i godsägarens unga fru, de var nygifta. Och så talade han om det för sin mor och då lär farmor ha sagt, men har inte fru Wallensten någon syster? Och det hade fru Wallensten. Och denna fru Wallenstens syster var alltså min mor, Edith Hallgren. Så han åkte med häst och droska ifrån Rosenkälla till Råby-Rönne prästgård när han uppvaktade min mamma. Och sen gifte de sig 1909. Pappa var 25 och mamma 23. Och när jag var 3 år så flyttade pappa till Hacksta utanför Enköping. Ganska stort kord och logi på 14 rum. Och pappa förstod sig inte alls på pengar, utan det var så att det bara rann genom fingrarna. Han var duktig som lantbrukare, han förstod sig på kemi och han förstod olika jordar hur de var. Och han var väldigt förtjust i djur och i synnerhet hästarna var han väldigt förtjust i. Men så fort det gällde att omsätta sina kunskaper i pengar så gick det alldeles på tok. Jag vet, mamma berättade en gång att det kom en försäljare som skulle sälja gödselspridare och då så hade han sagt till pappa, så ja men herr Dahlqvist köper två så blir det mycket billigare, och då köpte pappa två. Vansinnigt. Där 1911, alltså Hacksta. Sen gjorde han konkurs där och så fick han bo i en liten litet hus som hörde till Hacksta, och där föddes min yngsta syster Gerda. Min äldsta syster föddes på Hacksta 1912. Ja, han kunde ju inte bara bo där, utan då hade farmor och och pappas enda syskon, min faster Gertrud, de hade flyttat till Enköping. De bodde i en stor flott våning i det gamla posthuset. För att vara nära sin son flyttade farmor dit. Men pappa kom till Hammersta, en gård i Sorunda där en av hans svågrar var lantbrukare. Han hade förut arrenderat prästgården, prästgårdsarrendator. Och där bodde de i en liten stuga som hette Mista. Det var 1916. Och,
förlåt, hur var namnet på stugan, sa du?
Mista.
Med M i början, med M som i
Martin. M som i Martin. Mm. Sen så blev det så framgent att svågrarna, en var läkare uppe i Haparanda, en var veterinär i Karlstad och en var lantbrukare. Och alla hade det relativt gott ställt och de lånade, som det heter, pappa pengar. Lån som de aldrig någonsin fick igen. Nu lånades det pengar igen och så flyttade pappa till Hillersjö som ligger på Svartsjölandet. När jag tänker på min barndom så vill jag helst tänka på Svartsjölandet. Jag var 7 år när jag kom. Jag var 8 år när jag kom egentligen dit. För när jag var 7 år då började jag i skolan i småskolan i Enköping. Då hade morfar, mamma tog med sig sina 3 små flickor till prästgården. Och bodde där tidvis. Så ibland bodde hon uppe hos morbror John i skog. Jag vet inte, det ligger uppe i Norrland någonstans. I Hälsingland gör det väl?
Ja.
Så han var apotekare där. Men så jag började inte skolan förrän i november, men då hade morfar lärt mig bokstäverna förut. Och jag kommer ihåg, vi var i Sundbyberg också, utanför Stockholm. Men Hillersjö, för att återgå till det. Det ligger så underbart vackert alldeles vid Mälaren. Och det var en båt som heter Nya Hillersjö som gick med potatis från Svartsjölandet in till, vad heter det där torget?
I Stockholm,
jag har glömt vad det heter. I alla fall, Svartsjölands potatis var berömt därför att det var sandjordspotatis och den var väldigt god.
Var det något torg nere i Gamla stan kanske? Eller?
Ja, vad heter det?
Jag kommer på Myntorget.
Nej. Nej. Brunk.
Det bör väl ha varit vid vattnet i varje fall.
Ja, det var det alldeles. Du vet, stadshuset och sen fram där.
Ja,
det är ju inte. Munkbron heter det.
Munkbron.
Mm. I alla fall så ska jag berätta lite grann om det här Hillersjögård. Den hade ett rätt stort kodologi och den ägdes av en förlagschef som heter Frölén. Och det sades att han hade skrivit ett mycket egendomligt arrendekontrakt med pappa. Men jag var ju så liten så jag förstod inte så mycket av det. Sen lite efter några år så hyrde han ut den mangårdsbyggnaden till någonting som heter Vita bandet. Det var någon välfärds, eller sån här välgörenhets organisationen av något slag. Så småningom så blev arrendegården byggd och innan den var färdig så fick vi flytta till en litet hus där som heter Trivis och där födde mamma mina bröder, de var tvillingar. Och vi var ju enormt glada. Vi var så stolta att vi äntligen fick en bror. Pappa hade redan från början fattat lite agg till mig därför att jag inte var Karl Fredrik som han hade drömt om. Och sedan så kom en dotter till, Maja, som föddes i Hacksta och sen Gerda som kom till lite i misshugg och därför blev älsklingsbarnet utav systrarna. Men då gick jag först i småskolan hos fröken Nyberg. Och det var, man tänker att man står framför kyrkan från 1100-talet. Så låg folkskolan till höger där och sen på samma gård där var den lilla småskolan. Jag gick då andra året i småskolan för fröken Nyberg och sen så gick jag första klass i folkskolan för fröken Gärdes. Hon hade alla fyra klasserna. Och vad jag kommer ihåg var att fröken Gärdes var väldigt duktig att spela piano och som spelade orgel när det var skolavslutningar eller examen var det ju. Och då pryddes den lilla kyrkan med vitsippor i små buketter vid varje bänk. Det var väldigt vackert. Så Fädernas kyrka i Sveriges land, det är för mig Hillersjö kyrka. Mm. Sen, så vi hade inte alls så långt att gå till skolan. Varken jag eller mina systrar. Men farmor och faster som var kvar i Enköping, de tyckte ju att det var synd att inte Britta skulle få någon som är skolunderbyggnad. Faster hade aldrig någonsin gått i någon som helst skola, därför att farfar läste med henne och inte tyska men franska och engelska. Och överhuvudtaget undervisade han henne hemma, så hon...
Men gick inte i folkskola heller?
Nej, inte någon som helst skola utan något slag. Du säger precis så som min man, han sa också det. Ja, men i folkskolan gick hon, eller i småskolan? Nej, hon gick inte i någon. Och likadant min mamma, hon gick aldrig i någon som helst skola för morfar undervisade henne. Som var präst.
Fick man göra så?
Det fick man tydligen. Ja. Men jag menar, farfar var ju lärare.
Ja.
Och morfar var kyrkoherde och var ordförande i skolstyrelsen. Ja. Och pojkarna, alltså hans söner, de gick ju läroverk till studenten och blev apotekare och veterinär och läkare och sådär. Men flickorna gick inte. Men en utav mina mostrar blev Sofias syster, du vet det, Sofia. Hemmet ligger ju i Stockholm. Nu kommer jag in på någonting annat, så jag är så rädd att det blir lite hoppigt här. Men jag ska försöka koncentrera mig på den här vistelsen på Svartsjölandet. Ner till vänster om bryggan, nere vid Hillersjö brygga, där låg handelsbon. Och där var vi och handlade, bland annat så köpte vi toppsocker. Och där hade vi en låda som var rektangulär. Och när man lyfte då på denna blocket så fann man en kniv med ett gångjärn. Och handtag i änden, så man stack in toppsockret där och så klippte man till med den där. Så man fick, för att ha sån här bitsocker, det hade man bara på begravningar och bröllop och sånt. För det var fint att ha det, men jag menar toppsocker det... Det hade man.
Fick du i vardagslag?
Ja, det fick jag. Och jag vet att när jag var 12 år så lassade jag 8 lass vete. Och det är ännu väldigt mallig över att jag kunde. Jag vet precis hur banden eller kärvan, ska säga, de ska ligga med rotändan utåt och axeln inåt. Så jag stod där uppe och tog emot.
Mm.
Uppe på vagnen där.
Ja.
Mm. Och sen band man ju set. Och sen fick vi, både jag och min syster Maja, som inte var så gammal, hon var 3 år yngre än jag, åka på hästräfsa. Mm. Pappa skulle, det skulle bli billigt. Och sen rensade vi betor. Och så tog man upp potatis förstås. Då hade vi en lagårdskar och han bodde i arrendatorsbostaden till vänster, ett rum och kök. Men för att pappa skulle få billig arbetskraft för sommaren så annonserade han efter så kallade lantbrukselever. Och jag minns särskilt Jarl Bendix, hans bror Kurt Bendix, som är bekant. Han var lantbrukselev hos oss. Och likaså Arnqvist och Lagerstedt, du vet den där boken i tyska.
Ja.
Den Lagerstedt, han var också lantbrukselev hos oss. Och i salen, mamma hade naturligtvis jungfru, i salen där satt man och åt. Man drömde ju inte om att äta i köket. Det gjorde man helt enkelt inte. Men pojkarna, mina små tvillingbröder, de fick sitta i köket och satt mitt emot varandra och skojade och hade lite bus där. Men vi andra satt där inne, vit duk och alltihop.
Så de åt alltså i köket?
I köket när de var så där riktigt små. Ja. Och
jungfrun åt förstås i köket?
Jo, ja, naturligtvis. Ja. Sen red vi hästarna i vall. Och när vi då red i vall så hade de inget betsel utan de hade bara grimskaft. Och var det då så att vägen gick bredvid ett klöverfält så struntade hästen i att man smackade och ville han skulle gå. För han gick ut och på den lilla bron över till det där klöverfältet och ställde sig där och mumsade klöver som man fick hasa sig ner och försöka få honom upp på vägen igen.
Mm.
Sen fick jag köra mjölk. Med såna här stora, väldiga mjölkflaskor på. Och kom det då en bil så var man ju livrädd. Därför att hästen var inte så van vid bilar. Så jag minns en gång när jag ställde mig upp och vinkade åt bilen och skrek: hästen är bilrädd! Och sen så körde jag in på en åker och bilen for förbi då, bakom mig.
Hur gammal var du då?
Jag var 12-13 år.
Vem hjälpte dig att lasta på vad? De här
jo, det var ju Lagerskarn och de andra som hjälpte. Så jag hade bara att köra till, det var väl olika handelsbodar och sånt där som skulle sälja mjölk. Sen ska jag också tala om att ibland så kom det luffare. Och de såg ut som, ja, de såg verkligen ut som luffare. Ibland tycker jag att studenterna i Uppsala såg ut som barndomsluffare. De låg på vid tegelbruk som heter Wicklunds tegelbruk. Och där var det ju varma ugnar som kunde ligga där på natten. Men när de kom och bad att få ligga så var alltid pappas fråga så här: röker han? Han skulle aldrig kunna säga du till honom och inte sa ni. Men han när det var i den socialgruppen.
Mm.
Och rökte han då så fick han inte ligga över. Men rökte han inte så fick han ligga uppe på höskullen ovanpå lagorn. Pappa var mycket för att läsa högt. Och det är faktiskt ett av de vackraste minnen jag har av honom. Han läste högt alla delarna av de tre musketörerna. Och han som Miledis son och Miledi och Athos, Porthos och Aramis tillhör min barndomsupplevelse. Och likaså Dickens David Copperfield. Det blev väldigt spännande. Det blev som en följetong då. Satt där vid fotogenlampan på vintrarna och läste den.
Så att ni alla barn har hört
det? Ja, pojkarna var för små och Gärda, men yngsta, hon hoppade väl lite omkring sådär. Men det var sådana här kolossalt bestämda kvällstider så man kunde inte drömma om att vara uppe sent. Och 7 började det på morgonen och då skulle man ju ha ätit sin frukost för. Och sen 9:30 då skulle man gå till pappa med kaffe. Och då, man hade inte någon termos utan mamma hällde i kaffet i en vanlig brännvinsbutelj och så hade hon en strumpa som hon stoppade ner den i. Och så gick man där på landsvägen med det där dammiga. Det var inte grus utan det var damm på landsvägen. Mm. Så det kändes så skönt mellan tårna när man gick. Och var det någon som man mötte så neg man och sa god dag. För det hörde till.
Vilken kategori människor som helst då?
Ja, det var ganska mycket sommargäster från Stockholm på somrarna.
Ja. Och, men jag tänker på bönder, arrendatorer och pigor och drängar, neg och
ja, de neg, de neg. Vi neg för alla. Mm. Sen var det fattighuset som inte låg en så långt därifrån. En liten vit rappad hus. Och där var det en fru Engberg som faktiskt är släkt med Arthur Engberg. Hon var där på fattighuset. Och mamma, att säga fru till någon, det var också en, gällde också någon klass. Vet du. Så mamma kallade henne för mor Engberg. Då skulle jag aldrig falla henne in och ta reda på vad hon hette förnamn. Och det var henne. Och mor Engberg, hon var rapp rapp.
Jag blir tveksam också.
Ja, säger hon hade en rapp tunga. Ja. Och svor och var skoj och sådär. Men när det var väldigt, väldigt jobbigt på somrar, ibland gick ju pappa upp och jobbade klockan 3 på morgonen. Och han drack inte. Ja, det är klart att han kunde ta sitt glas någon gång tillfälle, men jag menar, han drack aldrig så att han blev berusad. Mm. Och han rökte väldigt lite, kanske någon cigarr, inte så ofta som en gång i veckan en gång. Och knogade och knogade och jobbade så där vansinnigt och hade alla pengar. Så farmor och faster plockades. Så de fick flytta ifrån den där boningen på posthuset och så bodde de i en liten lägenhet på 2 rum och kök på Ringgatan, Västra Ringgatan. Och jag flyttade då efter första klass i folkskolan till dem. Och det var ju aldrig tal om att jag skulle kunna komma hem på terminerna. Utan jag fick bara hela terminerna i Enköping och komma hem på jul och sommar. Mm. Bakom arrendegården sluttade trädgården ner till Mälarens vatten. Och där var en brygga och där badade vi och pappa lärde mig att simma. Och det var bara det att lägg den nu på magen. Jag håller det under hakan. Gör så här. Och så gjorde man så. Så lärde man sig simma på det sättet. Åtminstone kan man hålla sig upp. Så där väldigt skicklig är jag ju inte att simma. Men jag kan i alla fall hålla mig. Måltiderna, om man ska tala om dem. Den var mellan 12:30 och 13:30 på somrarna och 12:00 och 13:00 på vintern. Drängar stässlades 14 mars. Det kanske du är redan på.
Nej, det visste
jag inte. Och då var också arrenden arrenderades från 14 mars också. Så att, och sedan så var det väl, jag kommer inte ihåg om det var 1 oktober eller var 15 oktober. Det där var någonting som jag glömde säga när jag berättade om Järvsö. Att Mikkelsmässa hade jag aldrig hört talas om när jag kom ner från Mälaren. Men det är en kolossalt stor högtid uppe i Hälsingland. Och då skulle skörden bara bärga till Mikkelsmässa. Mikkelsmässa är nästan mer än jul för hälsingar.
Mm. Förlåt, nu sa du att de stässlades den 15 mars. För hur lång tid då? Var det över sommaren eller var det för ett
tag? Det var nog för vintern. Men de kunde inte säga upp sig eller flytta förrän på hösten i oktober. Jaha. Och ja, så, när jag tänker på det som vi roade oss med så minns jag särskilt julgransplundringarna. Då packades småsyskorna ner i en släde och fotsacken högt upp och så jag körde då. Och så kom vi till bland annat till Ragnar i Degerby. Han heter Ragnar i efternamn. Och han var gift med en för detta småskolärinna. De hade ett väldigt trevligt stort ställe där. Och vi dansade och då var det så att man kunde dansa genom rummen, salen och andra rum och genom köket runt så här. Och det var väldigt skojigt. Men sen 7 skulle pojkarna hem, mina små bröder, så då fick jag gå dit och be honom att han skulle spänna för hästen, för det kunde jag inte. Så hästen fick stå i deras stall och äta under tiden. Och så åkte jag hem då med dem. Och vi hade också den där gjorde hans plundring hemma. Och mamma gjorde hon en knäck och kakor och jobbade och jobbade och jobbade.
Ja, på tal om det kanske jag kan fråga här. Hur var arbetsfördelningen mellan din mor och jungfrun?
Ja, hon... diskvattnet fick det inte vara något tvättmedel, diskmedel i, för det skulle skulor och allting skulle grisarna ha. Så att hon gick ut och gav grisarna mat. Och jag vet att vi gav ofta hönsen.
Ja.
Men hon skurade ju, det var ju trägolv. Hon skurade naturligtvis och hjälpte till vid tvätt. Stortvätten nere vid sjön.
Ja.
Och klappade kläder och sånt där. Och sen var det en isstack. Så det kommer jag mycket väl ihåg med massa sågspån utan det var som mjöl.
Ja.
Vad heter det? För spån, det är ju slingor sådär, men det är...
Jo, men det är sågspån, det kallar
ja,
man
så kallar sågspån. Sågspån också, ja. Så att vi hade ett isskåp.
Mm.
Och det var ju väldigt märkvärt att ha när det var sommar. Det som var så roligt i Hillersjö bland annat var det att åkrarna var inte hela, kan jag säga, utan det var liksom... uppstyckade små öar som sköt upp och på de där små öarna var lite sten och enrisbuskar. Så stod det ett körsbärsträd och så var det smultron. Så när man gick då till pappa med kaffe så satt man på en sån där liten ö och så kunde man plocka smultron och trö upp på strå och ge pappa. Mamma hade den inställningen att vi skulle se upp till pappa. Så vi tyckte att han var någonting oerhört för mer än alla andra pappor i världen. Naturligtvis mycket för mer än mamma. För att pappa var så fin av sig så det var därför han inte begrep sig på pengar. Pappa var en renupplad egoist. Men det förstod vi inte förrän senare när vi blev äldre.
Mm.
Men och pappa hade en bok som han var så väldigt förtjust i som hette Jörn Ohl, en tysk författare.
Kände jag igen, ja.
Ja, den läste han och var väldigt betagen i. Och sen läste vi ju Engelbrektsson och Starbäcks romaner och sånt. Och så gick man i kyrkan, klädde om sig, gick i kyrkan på söndagarna. Och var det så att man inte gick i kyrkan, då lästes predikan hemma. Då läste pappa först predikotexten. Och sedan så läste han ur någonting som heter Evangelium för barn utav Topelius. Och sen tog pappa upp en psalm och så sjöng vi då tillsammans. Mamma var omusikalisk så att hon kunde inte sjunga med. Mamma var liten, pappa var rätt lång. Mamma var liten och skojfrisk och glad och sådär. Vad hon lärde pappa att dansa, det dansades i prästgården. Så det var inte något stelt eller sådär. Och mamma talade lite grann föraktfullt om läsare. Och jag förstod inte det förrän sen när mamma dog och pappa var tvungen att ha någon som hjälpte sig så kom faster till oss och då blev jag inakkorderad de sista två åren i flickskolan i 7-8 och då bodde jag hos två fröknar. De var ganska gamla, de var mellan 35 och 40 år och de var apoteksbiträden och de var tillhörde Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
Mm.
Och då blev ju det var ju mycket som var syndbelagt. Jag hade ingen aning om att dans var synd, men det fick jag veta då. Att gå på bio var också synd och gå på teater var också synd. Överhuvudtaget att läsa romaner, det var tveksamt om man kunde göra det. Såvida det inte var uppbyggelse, litteratur skulle det vara. Sen var det en predikant där, kommer jag ihåg en gång, som dundrade om djävulen och sådär. Och tänka att jag hade sett nyligen då på bio... Ringaren i Notre Dame spelades in och med någon liten dvärg och så var puckelryggig dvärg eller vad det var för någonting och jag Jag hade mardrömmar på natten. Jag vaknade, jag låg och djävulen stod alldeles bredvid mig. Mm. Och med uppspärrade fingrar krökta så här över mig. Och jag visste att bara jag slog upp ögonen så visste jag att han skulle vara borta. Men jag var så rädd ändå. Så jag slog upp ögonen, då fanns han ju inte där. Man blir skrämd av helvetet som jag aldrig hade aldrig reflekterat på helvetet förrän jag kom till dem. Och likaså när jag senare år gick på seminariet så plötsligt så fanns djävulen i korridoren. Det var väldigt otäckt. Han kom alltid snett till vänster. Och då visste jag att rörde jag mig till vänster, då var han bakom ryggen. Rörde mig till höger, var han bakom. Det var så upptäckt så jag gick till kristendomsläraren och pratade med honom om det. Och då så, och han var väldigt snäll och hygglig och lät mig komma till någon Odenkrans, eller vad sjutton han heter för någonting. Någon läkare som lät mig prata ut om det där och sa att det fanns bara inom mig. Det var ingen, men lite grann utav den där skräcken för julen kom tillbaka sedan i Järvsö när jag var så förskräckligt ensam där. Mm. Men somrarna var roliga, men å ena sidan...
Ett ögonblick, får jag fråga lite mer här nu? Tänkte jag först säga, det här som du hörde predikanten, var det på ett möte då eller var det hemma hos de här predikanterna?
Nej då. Det var i Lutherska missionskyrkan.